Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet av Sporthuset är sponsrat av Hantverksdata, företaget som gör livet enklare för alla hantverkare oavsett bransch. Med Hantverksdatas smarta system, speciellt utvecklat för just dig, så får du koll på dina projekt, ordrar, tidsregistrering, lagerhantering, ja, egentligen allt som hör en hantverkares vardag till. Du spar pengar och tid och det blir effektivt. Läs mer på hantverksdata.se.
373 personer i Sverige heter Malika. Reservation för uttalet. Men det finns bara en som heter Malika Jeremejeff. Och hon är mamma till Alexander Jeremejeff. Stolt mor får vi tro eftersom sonen nu blivit svensk mästare i fotboll och skyttekung i BK Häcken.
Häcken från Hisingen, svenska mästare för första gången. Det ska vi prata en hel del om i det här avsnittet senare. Här är en annan skyttekung, Marco van Basten. Gjorde 373 tävlingsmatcher under sin karriär med EM-guldet med Nederländerna 1988. Och drömmålet är i finalen, som det som jag minns i alla fall mest och bäst ifrån hans karriär.
En stark klassiker. Ja. Oerhörda får jag säga. 373 poäng under 5 säsonger i Luleå i svenska damhockeyligan gjorde finska stjärnan Michel Karvinen. Bara den nuvarande Brynäs-spelaren, schweiziskan Lara Stalder, har gjort fler poäng i ligans historia.
373 NHL-mål gjorde Thomas Wanjek, den i särklass mest produktiva utav de tiotal österrikare som spelat i ligan. Wanjek avslutade sin karriär i Detroit Red Wings 2019.
Och apropå ishockey och NHL, 373 matcher där, det gjorde Johan Hedberg.
The Moose.
The Moose is loose. Älgen, ja. Det blev ju hans smeknamn. Det myntades under hans tid i Pittsburgh Penguins. Och det följde med honom sen under fortsättningen av tiden i Nordamerika. Hedberg har bara 3 svenska målvakter före sig vad gäller antal NHL-matcher. Henrik Lundqvist, The King förstås, Tommy Salo och den fortfarande aktive, han klättrar kanske snart på listan, Jakob Markström.
373 svenska idrottare sökte i år 2022 elitidrottsstipendiet, ett stipendium som finns för att möjliggöra att kunna kombinera elitidrott och studier. Riksidrottsförbundet i samarbete med Svenska Spel valde ut 50 personer som fick 50 000 kronor och en av dem var Sporthusets återkommande panelmedlem. Grattis, löparstjärnan Andreas Almgren.
Ja, men verkligen, det kanske är dags att bjuda in honom igen här, ja, till Sporthuset för ett personligt framfört grattis.
I det här avsnittet eller?
Det var möjligt.
Ja,
vi får se om vi stannar.
Vi
nu kör vi. Ja, exakt. Sporthuset är här nu i alla fall med avsnitt 373.
Kör! Tommy Åström och Lasse Granqvist här i inledningen av det här avsnittet. Mm.
Och det är möjligtvis att det kommer gå lite undan här. Rubriken kör stämmer ju. Du är precis på väg iväg till Norrköping.
För och du är också på väg iväg.
Ja, jag ska iväg sen för Champions League-fotboll i dels Liverpool men framförallt Milano. Milan-Salzburg är en vass match. Den avgör ju precis vem av de två, vilken klubb av de två som ska gå vidare.
Ja, men det är ju ingenting mot att åka till Norrköping, Peking.
Det är fint. Ja. Det är fint.
Och där tänkte jag ju då prata om Allsvenskan och en del fotboll också på damsidan med Jens Fjällström och
Irma Helin också.
Mm.
Det ser jag mycket fram emot att höra. Irma Helin, Sebastian, ja precis. Är Micka med också?
Men han vet aldrig.
Han går bra i Rangers nu, såg jag. De har ju vunnit någon match efter en tids motgångar.
Ja, men du Lasse, om vi inleder här då så känner jag att våra sändningar i tv nu, det är lite kalkerpapper. För förra veckan så spelade vi upp då, jag intervjuade ju min namne i svensk elitfotboll, Discovery Plus, om det här med läktarstök, oordning på läktarna. Och nu har du hamnat i samma härva i Simor. För jag såg att det som hände helgen som gick här var ju anmärkningsvärt, och du var också igång där med intervjuer med idrottens makthavare och ansvariga för vad som kan göras åt problemen. Så nu också, alltså, ja, är det en smittoeffekt eller knallskott på ishockey hör inte till vanligheterna.
Oj, nu händer det grejer här inne i Kristianstads ishall. Och spelarna vinkas de ut i omklädningsrummet här. Det smäller rejält.
Det var ju det som hände. Det har gått nästan en vecka sedan från det att podden kommer ut då. Så var det ju match i Kristianstad mellan hemmalaget och Tingsryd. 5-1 Kristianstad på klockan. Drygt 5 minuter in i den tredje perioden när ett knallskott, en banger, kastas in ifrån hemmalagets publiksida mot Tingsryds målvakt. Och det innebär att matchen bryts. Den var avbruten i 1 timme och 40 minuter. Arenan tömdes på folk. Det var skärade känslor hos Tingsryd till följd av detta. De ville avbryta hela matchen och så vidare. Men den återupptogs i alla fall och spelades färdigt under mycket, minst sagt, besynnerliga omständigheter när lagen i princip stod och tittade på varandra i drygt 14 minuter.
Och det var hårda ord från Tingsryds tränare Fredrik Glader där, såg jag. Han sa att det är i stort sett ett mordförsök. Och då syftade han då på att det här knallskottet landade precis bredvid målvakten Daniel Rosengren. Men sen kom det då som vad som mest intressant, tyckte jag i alla fall, i den här intervjun som du sen gjorde med Magnus Mårtensson, som alltså är tävlingschef på Svenska ishockeyförbundet. Ja. Och då handlade det om just det här att matchen återupptogs, och dessutom på ett unikt och parodiskt sätt vad det gäller svensk ishockey.
Det berodde på att arrangören sa väl att nu är det färdigt för att spela säkerhetsmässigt. Tingsryd och Kristianstad valde att spela matchen utifrån de förutsättningarna som fanns då. Så det är väl det som har skett egentligen.
Så här sa Fredrik Glader i Smålandsposten, och jag citerar det här nu. Vad tycker du om att matchen återupptogs? Så säger han så här, med stöd av sin styrelse ska jag säga. Jag tycker att det är horribelt. Vilken arbetsgivare tvingar tillbaka sina anställda 2 timmar efter det att det smält en bomb? Det låter inte som Tingsryd var med på att spela matchen.
Nej, alltså Svenska ishockeyförbundet har inte tvingat någon att spela någon match. Vi vill ju såklart att alla matcher ska färdigspelas. Det är det vi alla hockeyälskare vill. Det är inget snack om det. Jag har full förståelse för att Tingsryd inte ville spela klart matchen. Vi har inte tagit ett beslut om att tvinga någon att spela klart matchen, utan Tingsryd har valt att spela klart matchen, så det är ett beslut som ligger hos dem.
Det är ju inte Tingsryds version. I samma artikel säger Fredrik Glader, tränaren, att domarna säger att det väntar repressalier om vi inte slutför matchen, säger han. Din kommentar till det?
Egentligen ingen kommentar alls till det. Vi har ju våran arbetsgång, det vill säga om ett lag inte slutför en match så följer vi våra tävlingsbestämmelser. Alltså enligt min uppfattning, bedömning som jag gör just nu, så är matchen färdigspelad.
Så sa Magnus Mårtensson i lördags på Svenska ishockeyförbundet, med synsättet då i alla fall att matchen är färdigspelad, trots de parodiska scener som pågick under nästan 15 minuter när spelarna bara åkte omkring och lät tiden gå. Vi ser om förbundets tävlingsnämnd med Mårtensson i spetsen kommer stå fast vid den här bedömningen de närmsta dagarna, för det har ju varit en hel del spekulationer och det kanske händer saker fram till att podden kommer ut här nu. Ja. Alltså omspel, matchen ska återupptas och så vidare. Men oavsett hur det blir med allt det där, så är ju det här ett bevis på att regelverket är otydligt, och våra lyssnare har reagerat flera stycken via våra sociala medier på Twitter och Instagram och vår hemsida. Albin Bilar till exempel skriver: "Nu har jag stött och blött kring händelserna kring den hockeyallsvenska matchen där något snille kastade in en banger på isen, och också tagit del av munhuggningen mellan tränarna för lagen då, Glader och Gat." För det var ju en sån också irritation efteråt.
Det stämmer, och den munhuggningen bestod ju i att helt plötsligt ville ju Tingsryd efter det här yrka på ett omspel. Och då blev ju Gat i Kristianstad med, de ledde ju med 5-1 när matchen bröts.
Och på väg mot segern.
Ja, och då blev ju han liksom, vadå omspel? Då skulle vi ha kört på istället och gjort massa mål när matchen ändå återupptogs. Så det var den munhuggningen som jag tror Albin avser.
Men det jag fortfarande frågar mig efter det här är, varför spelas matchen klart? Vad är det för repressalier som Tingsryd riskerar om matchen avbryts? De här repressalierna som du pratade om också i intervjun med ishockeyförbundet. Med det läktarklimat som råder inom fotboll och hockey så måste Svenska ishockeyförbundet och hockeyallsvenskan ha ett bättre tillvägagångssätt för att hantera liknande situationer när det händer. För det är inte en fråga om längre. Bättre förebyggande arbete. Tack.
Albin, om han har en åsikts supporterskara vill jag tillhöra den. Nej, men det här är ju mitt i prick, menar jag. För det är precis exakt det här handlar om. Och jag vill stryka under att det här tycks inte riktigt som att de beslutande personerna i det här läget som också var inblandade under fredagskvällen när den här historien utvecklades, att de egentligen har koll, va? Därför att jag vill gärna att du kopplar in en C-more-intervju med en annan med Hockeyallsvenskans sportchef.
Lars Lindberg gjorde den, ja.
Lars Lindberg gjorde den med Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman. Och han pratar då om en regel som ska ha använts som bas för att man återupptar matchen. Lyssna gärna på vad han säger.
Regel 73 som jag har fått lärt mig mer om ikväll, där man då ska försöka få ut laget, och sen finns det vissa omständigheter som i den regeln då, som gör att matchen ska spelas och man kan få vissa straff. Och sen tar vi ett beslut om att Tingsryd är skärrat av situationen, och vi har all förståelse för det, men enligt regeln så ska vi försöka få igång matchen.
Nu blev allt kristallklart. Nej, faktiskt inte.
Men det, gör alltså inte
det. Det är svårt att hänga med här.
Exakt.
Vad det är för strategi. Nej, de går efter.
Ja, men jag vill använda det här som ett exempel som kopplar till det Albin skrev om, nämligen att de ledande i hockey Sverige som ska hantera den här frågan inte riktigt vet hur det ska göras. Och det är ett allvarligt läge. Det måste de reda ut. Annars blir det inget bra. Hockeyallsvenskans sportchef säger en sak, tävlingschefen för Svenska ishockeyförbundet en annan. Så kan vi inte ha det.
Kvällen för att den här podden kommer ut, vi spelar in före det, så har det varit det första Stockholmsderbyt i ishockey på 8 år i Avicii Arena, tidigare Globen, med AIK mot Djurgården. Den matchen som vi pratade om i förra veckan, nej, det skulle inte bli någon Djurgårdsklack där, så var det sagt, men det blev protester både från AIK och Djurgårdshåll, och så har man då ändrat, så nu ska det bli fulla klacksektioner i ett utsålt hus, mer eller mindre i alla fall, och många tror ju att det kommer bli kalabalik, inte minst med tanke på det sett ut i de senaste fotbollsderbyna.
Vi ber att få återkomma i det ämnet i sånt fall, men vi har ändå en tillräckligt tydlig bild av att det finns ordningsstörningar i samband med de här folksamlingarna på hockey och fotboll som är påfrestande för respektive idrott.
Och hur är det då hockey kontra fotboll? Det undrar vår lyssnare Joakim Oskarsson. Han mejlade också till sportisupodcast.se via vår hemsida. Hur kan det skilja sig mellan fotboll och ishockey när publiken kastar in knallskott? Jag var på matchen mellan IFK Göteborg och Malmö för några år sedan där en liknande sak hände. Det var en linjeman då, va, som fick en banger precis intill sig, en assisterande domare. Vilka kriterier finns det för att avbryta en ishockeymatch vid läktarproblem? Har de färre alternativ än vad som finns inom fotbollen?
Ja, det är precis det vi pratade om nyss faktiskt. Nämligen att det där behöver ishockeyn reda ut och vara tydlig med vad som gäller. Därför att det är uppenbarligen så att man pratar om lite olika regelverk och lite olika paragrafer. Jag tror att lösningen ligger hos supportergrupperingarna själva, och här vill jag faktiskt räkna in fotbollen också. Det blir ingen lösning så länge andra läktarsektioner applåderar bengaltennis. Det blir ingen lösning. Det blir större förutsättningar för en lösning som det var i Kristianstad-fallet när övrig publik i Kristianstad i princip mangrant ställde sig upp och skanderade ut med packet ut till sin egen publik för att de hade gjort det här. Det är lösningen. Att de egna tar avstånd från de som gör det här. Att man inte snackar om att det är individens ansvar, utan att man hjälper till och pekar ut vilka individer det är som inte sköter sig så att de försvinner. Och klassa de som gör det här under rubriken ut med packet. Då kommer det försvinna.
Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Är schack en sport eller inte? Är schack en idrott eller inte? Redan så att diskussionerna är igång apropå den lapp vi drog förra veckan när det gäller schack. Har du sett förresten den här serien, Lasse, på Netflix som heter Queen's Gambit? Alltså det är en ung kvinnlig supertalang blir världsstjärna i schack. Alltså en ung tjej.
Genius and madness. There's no player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me.
Who?
The Russian.
Don't make me over.
He is a world champion.
Now that I do anything for you.
I'm supposed to go to Russia for what I want. It's a drink.
Kolla bara på gamla Beck-filmer.
Queen's Gambit.
Det är riktigt. Kolla bara på gamla Beck-filmer. Och Efterlyst med Hasse Aro på Viaplay.
Ja, men du, det här med vad som är en sport och idrott, det är inte lätt. Vissa skiljer på idrott och sport. Sport är där man tävlar, där behöver det inte vara fysisk aktivitet, för det finns ju sporter i RF som inte är det minsta mer fysiska än schack och så vidare. Men inget av det här kommer vi reda ut idag, för vi ska inte kärleksbomba schack idag.
Oh, du såg så otroligt laddad ut, så jag tänkte nu är det dags.
Nej, men det är så här att av två skäl egentligen. Det ena skälet är att fått en riktigt skön schackartist som ska få till nästa vecka. Och vill skjuta upp den vecka. Och sen passar det också bra för att det har varit sån tryck till oss på Sporthuset redaktionen. Kärleksförklaring Börje Salming. Och det han har drabbats av, alltså det hemska med den här skoningslösa ALS-sjukdomen. Vi har fått så många mejl och hela idrotts Sverige och en stor del av hockeyvärlden har ju slutit upp bakom Börje. Vi har ju kärleksbombat honom, gånger två till och med. Och det känns så bra att vi gjorde det, Lasse. Att vi åkte dit i Nacka strand och träffade honom. Det känns fint att vi fick till det i avsnitt 290 och 291.
Det var en underbar sittning där i gräslänten. Det var väl pandemitider, va? Så vi var tvungna att ses utomhus då, och så vidare.
För Börje hade ju också fått en ganska svår covid tidigare.
Ja, just det, som han
kämpade, hade stor respekt tusan för covid också.
Och att vi lyckades genom Martin Söderbergs försorg bränna en CD-skiva med avsnittet, så Börjes mamma fick det, för det kan hon lyssna på uppe i Kiruna.
Ja. Nej,
det var han har ju en sån säregen historia att berätta om det han har betytt för svensk ishockeys utveckling, skulle jag påstå, framförallt i Nordamerika.
Så nummer ett, nu är vi inne i kärleksbombardelen av podden här då, det är ju att hoppa gärna in och lyssna på andra halvorna av de programmen då, alltså avsnitt 290, BJ the King heter den, och sen den andra då som heter Stående ovationer.
Han reser sig upp. Han står upp.
And you can hear the applause here at Maple Leaf Gardens for Börje Salming. Many are standing. Just listen to them. Here they are. I said many are standing now. Everyone in the building is standing for Börje Salming. He has scored two goals and two assists in the Canada Cup competition.
När de hade hållit på och jublat i några minuter så började han snirkla omkring på isen med huvudet nedsänkt, för att han skämdes nästan över vilka otroliga hyllningar han fick. De hade hållit på ännu om ingen hade stoppat dem.
Och sen kommer då det här hemska beskedet i mitten av juli att Börje drabbats av en aggressiv variant av sjukdomen ALS. Det betyder alltså amyotrofisk lateral skleros. En sjukdom som det inte finns några botemedel mot. Det finns mediciner, bromsmediciner som kan lindra symptomen. Och det som har visat sig nu på senare tid som gjort att det fått så många meddelanden, det är ju att det är en galopperande hastighet när det börjar, det han har fått. Det går fort. Och de första indikationerna kom alltså i februari, i juli beskedet, och nu är det väldigt aggressivt. Och de symptom som finns är att armar och ben blir allt mer förlamade, talförmågan påverkas också. Men jag vill gärna höra vad du tänker, Lasse, också, för du har ju också starka kopplingar till den här sjukdomen. Du har en vän som har drabbats av det tidigare.
Jag har gått bort, ja.
Ja, och du har också alldeles nyligen varit med i en, ja, vad ska man kalla det?
Nej, jag var i Malmö under och träffade Jens där förresten också, under en fotbollskupp för livet mot ALS, och det var ju för att samla in pengar till forskningen. För precis som du säger så finns det inte tillräcklig forskning. Nej. Som hjälper till att hitta de medicinerna som behövs. Och du kan inte påverka det, för du blir ju förlamad löpande, precis som du speglar det. Och man brukar säga att det är 2-4 års tid innan du går bort. Min kompis Joakim Nordström Ribbing, som jag har ju varit mycket aktiv med AIK innebandy som du vet, och som du som lyssnar säkerligen också har hyfsat duglig koll på när jag är med i podden här. Joakim var ju vår tränare där. Han rekryterades på 90-talet i vårt projekt för att vi skulle gå upp i högsta ligan, för vi var inte där då. Vi låg i motsvarande division 2. Joakim stod för ordning och reda, stil och profil och hade en egen spelidé. Så här ska du lira. Och vi gick stenhårt på det där. Vi fann varandra i våra idéer över hur verksamheten skulle drivas och så vidare. Och så vidare. Vi var mycket framgångsrika. Vi vann Division 2, vann näst högsta ligan och gick upp i högsta. Men hade en glasklar blick för det stenhårda arbetet. Och den där blicken, den kommer jag så väl ihåg. För att när han blev sjuk, han höll emot i 3 år. När han blev sjuk i ALS så han hade en kompis, Jonas Nilsson, som tog med honom på matcher och så vidare. För han var passionerad hammarbyare, har ni hört? En bajare som tränar AIK innebandy. Men han var passionerad. Och Hasse Backo och jag på den tiden som vi jobbade med Allsvenskan hade gjort en match på Tele 2 Arena med Hammarby. Och tog oss därifrån, skulle ner till bilen. Och då sitter Joakim, jag hade inte träffat honom på en ganska bra stund, i sin rullstol med Jonas med sig. Och på vägen ner i garaget, vi går, för det är flera stycken rullstolsburna som ska vänta på sina transporter för att ta sig ifrån matchen, för de har varit och tittat. Och går ner i garaget, jag öppnar dörren till garaget och då känner jag den där blicken för tusan. Det var väl inte, det måste ju vara, för han tappar mycket i vikt då. Och jag säger, men det måste ju vara Joakim, ja. Så vi går tillbaka, Hasse och jag, och då kunde han inte konversera. Men blicken, han fick som glädje i ögonen under den där stunden vi var. Och dagen därpå, för jag sa nämligen till Joakim att du hade aldrig någonsin accepterat. För han ville leda med 2-0, så blev det 2-1 och var nära att bli 2-2 på slutet. Det var halabalo och de sparkade bollen. Och den oordningen hade Joakim aldrig accepterat. Och jag sa att du hade aldrig, hade du tränat Hammarby här inne, det hade varit extra träning nu, sa jag. För det här, så här får det inte se ut. Och dagen efter, sent på eftermiddagen på måndagen då, fick jag ett sms. Och då hade han skickat det genom att tekniken som är till hjälp för dem som är förlamade då, är att du har alltså typ en iPad då, om man säger, en läsplatta. Så om du tittar på bokstaven så är det den som trycks in.
Det är det vi har sett att Börje har nu också.
Ja, det är så.
Vi har sett det i artiklar och sådär. Ja. Som har varit nu att det är så han konverserar, som han kan inte prata alls längre.
Nej. Och han fick, det var ett ganska långt sms och han sa att det var så härligt kul att se dig. Och så slutade det med att du var helt rätt, det där försvarsspelet kan inte accepteras. Och det var liksom, det var ett halvår innan han gick bort, så att det var liksom långt gånget i sjukdomsprocessen. Men den där blicken fastnar verkligen hos mig. Men alltså det är en vidrig sjukdom.
Men du som har sett det på nära håll, kan du sätta dig in i det? Nej. Börje Salming och hans anhöriga går igenom just nu?
Det är precis det gränssnittet med anhöriga, blir ju en oerhörd vardag. Mm. Hur man accepterar situationen. Jag var i Malmö lördag 22 oktober som speaker. Jag nämnde det som hastigast. Peter Bengtsson hette han, som hörde av sig. Då presenterade han sig för att han har ALS. Och han startar en fotbollskupp för livet mot ALS. För att samla in pengar. Och frågar, kan du komma som speaker? Och jag sa, det spelar ingen roll när det är. Jag kommer. Och då blev det var alltså lördag 22 oktober. Och då berättas det för mig när jag kommer dit, och vilket suveränt arrangemang. Tänk så många ideella som ställde upp och arbetade där. Och det var en mycket varm dag på alla sätt. Och det var en fotbollsturnering. Alltså. Det var Bosse Pettersson och Tommy Söderberg var ju där. Tommy Söderberg, tidigare förbundskapten, och Bosse Pettersson har ju en enormt lång karriär som tränare. Men rätt hård för lirare också en gång. Ja, de kör ju någonting som heter Vi lirare stipendiet, där de liksom står helt utanför all politik och all idrottspolitik och så vidare. Bara för att samla in pengar till stipendier och en positiv anda för lirare. Och de hade dragit ihop då Vi lirare väst med gamla stjärnlirare, Marcus Albert exempelvis, för han kommer avgöra finalen, så lätt att komma ihåg honom. Fredrik Risp och Antonsson där, Blåvitt en gång i världen, de var inte, han var skicklig. Och Lag Öst var där lirade Jesper Blomqvist förresten i Lag Öst, vad är det som hände? Ja, och Steve Galloway var med i Lag Öst där också, som hade Johan Arning och så. Malmölirarna gick långt också i den här turneringen med Anders Andersson bland annat, som du jobbar med, sida vid sida, Johan Arning också. Va? Så att, och i princip sa Peter Bengtsson till mig som arrangerar här, att han inte har fått ett återbud. Intet, utan de kommer, va? Marcus Rosenberg var, alltså Marcus Rosenbergs första match. Nej, han var så oerhört bra i början, men sen blev han lite tröttare allt som det gick. Men alltså det var så mycket värme och generositet i arenan. Och inför finalen så kommer Peter Bengtsson, han sitter i rullstol, har viss rörelse kvar med armarna då, så där. Så han kommer in och tackas för initiativet och för att vi alla gavs chansen att vara där. Mm. Och bidra med vad vi kunde. Och det aktionerades ut lite tröjor och såna här saker. Men det går bara åt ett håll. Men Peter säger så här: jag har accepterat att det är så här. Och jag tror att det är dit du måste komma. Fakta är liksom, det går inte att göra på något annat sätt. Fakta är att det här kommer ta slut ganska snart. Oerhört starkt.
Vår lyssnare Åsa Johansson, det var bra att du tog upp det, för hon var inne på det. Ni måste prata om det här, som det var ett fint initiativ som ni gjorde. Hon skickade in om introt också den här veckan tillsammans med Rickard Ljung, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd med flera. Men hon skrev det att ta gärna upp det här med vi lirare. Och kanske kan ha någon gäst framöver, Bosse Pettersson, Tommy Söderberg, kopplat till fotboll mot ALS-kuppen.
Mm. Jag vet att det startar en stipendiestiftelse nu som bland annat Niklas Lidström i sin styrelse, som startas kring Börje Salming nu. Mm. Också för att dra in pengar till ALS-forskningen. Ulla-Karin Lindqvist, den tidigare journalisten, programledaren i SVT, har ju, det är hennes stiftelse som används nu i princip när man samlar in pengar för detta. Och vi kan säkert i våra sociala medier lägga ut informationen. Ja, forskningen släpar efter och varje krona gör skillnad, så är det. Och sjukdomen är vidrig. Och när den nu träffar en sån offentlig person som Börje Salming, och en sån person som vi förknippar med så mycket från våra avsnitt som du berättade om tidigare, så mycket styrka,
så, stark, så mycket så kraft.
Ja. Och samtidigt så oerhört... det var inte så märkvärdigt. Han var ju lite som när jag pratade om Stig och Johansson. Jag är så otroligt beundrande för de personerna som betyder så mycket, gör så mycket, är så bra, men tycker inte att det är så märkvärdigt. Han sa ju när han skulle upp och slåss med någon där, jag visste inte vem det var. Och han kom på full på mig, klart jag måste försvara mig lite grann. Så alltså, det gör sånt otroligt starkt intryck och det blir så djupt rotat att den här personen tycker vi så oerhört mycket om. Och när en sån här vidrig sjukdom drabbar en sån person, så tar det liksom nästan till. Min mamma, hon är över 90 år gammal. Nästan varje dag, för vi talas vid 2 gånger om dagen, så säger hon, har du hört något mer om hur det är med Börje Salming? Mm.
Men han är ju en svensk nationalidol.
National, ja.
Det bara höra på, jag pratade med Niklas Wikegård, det var ju avsnitt var det 365 bara, vi hade Wikegård och Tellqvist, Kärkspå med Mats Sundin. Då kom vi in på slutet också, då spelade vi också upp den här låten som man har gjort då i Kiruna till Börje tidigare för några år sedan. Och då direkt när Börjes namn kom upp, då såg jag hur han blev glansig i blicken.
Ja.
Jag vill ju spela som Börje, täcka skott som Börje, var Börje. Blöda som Börje, stygn som Börje. Jag har ju en enda tavla i hela mitt lägenhet. Det är ju stående ovationerna från Maple Leafs Garden. Mm. Det är den jag har. Titta på varje morgon jag går upp.
Det är precis så det är. Vi vill liksom på något sätt att om vi inte kan lira hockey, så vill vi ändå vara som Börje Salming är som människa. Det. Och när han nu har hamnat i den här situationen, så men jag säger att respektera kampen. Respektera familjens, vad de ber om. Vill de ha lugn och ro runt, så är det det de ska ha. Och om du vill bidra med någonting, så gör det till forskningen. Gör gärna det, bidra, för att forskningen släpar efter och pengarna behövs. Och de gör skillnad. Och till dem som de drabbade, och inte minst de anhöriga. Fan, kämpa alltså. Ni har all min upptänkliga respekt.
Om du börjar lyssna på dem, du fortfarande orkar lyssna. Jag vet att han fortsatte lyssna på Sporthuset en del efter att vi gjorde de här kärleksbombningarna, så är det bara att vi att ett stort tack för allt man har fått uppleva också inom ishockeyn, och den personligheten som vi på så nära håll fick träffa, du och jag Lasse, när vi träffade Börje i april förra året.
Så är det, och han är med oss fortfarande, Börje. Han är där, han är där, och det finns fortfarande ögonblick att plocka fram. Det kan finnas en bra timme eller två, eller det kan finnas en bra dag eller två. Ta tillvara på dem och var fortfarande en del utav oss, tänkte jag säga, av alla oss som älskar Börje Salming och allt det han har gjort för svensk ishockey och allt det han står för som person och människa.
Välkomna ska ni vara allihopa hit till den här unika kvällen här i Matojärvi islada i Kiruna. En kväll som kommer att gå till historien. Och hyllningen till Börje är ju ett initiativ ifrån Toronto Maple Leafs. Börjes hyllningsflagga som har hängt i Air Canada Center har klubben nu skänkt till Matojärvi islada och Kiruna AIF.
Ja, vi avslutar den här delen så, för nu ska vi båda röra på oss åt varsitt håll.
Nu är dags, så var det ja.
In i bilen med andra ord. Ja. Och du till, ja vad nu blir.
Just det, det blir Champions League-fotboll. Den kommer landa på San Siro onsdag. Men nu ser vi fram emot fotbollssurf, får vi då förutsätta att det blir med dig Tommy och med Jens Fjällström och Irma Helin Sibanjad från Norrköping.
Kommer det funka det här med ljudet eller?
Ja, det tror jag. Vi får hoppas att de är lugna i köket bakom på hotellet.
Vem har sett oroligast ut sen vi kom hit? Vi är alltså på Jens hotell i Norrköping i samband med avslutande matchen. Näst sista omgången i Allsvenskan, Norrköping-Djurgården.
Vi kan ju bara berätta för alla lyssnare som inte har hört det här tidigare att Tommy är ju en...
Kaffemaskinen.
Så varje gång det kommer ett slammer, varje gång det kommer ett litet dunk, varje gång det kommer ett skratt, så blir Tommy alldeles stel i kroppen av förskräckelse för att det ska förstöra. Så ha lite överseende med diverse bakgrundsljud i den här podden.
Jag gör bara allt för er där ute, att ni ska få den bästa möjliga ljudupplevelsen.
Ja, du är fenomenal.
Hur många poddar lyssnar ni inte på där det är dåligt ljud?
Nej, du och Martin är fenomenal på att få det att funka.
Och Irma, du är... laddade hugga tag i några fotbollsämnen, eller?
Ja, verkligen. Det är jättekul att få vara med igen.
Underbart. Och snart sticker du ju iväg igen förresten, va?
På Vissland, typ.
På Vissland sista omgången?
Ja, dagen efter så går flyget.
Till New York.
Till New York och min kära Mika igen.
Ja. Hela Irma strålar.
Ja. Först Jens, låt oss spinna vidare på Lasses... ja, vad ska vi kalla det? Kärleksförklaring till alla som kämpar med mot sjukdomen ALS. Det blir ju så att Börje Salming blir någon slags portalfigur för hela den här hemska sjukdomen. Och du har ju också starka band till det här, berätta.
Ja, men det började ju egentligen för drygt 2 år sedan när jag ganska ofta promenerade förbi en innergård på Kungsholmen och där det en dag var en man som kallade in mig och jag började prata med honom och han ville surra fotboll 10 minuter. Ja, men det kan väl göra och sådär. Och så lärde jag känna Thomas Liljeroth som då relativt nyligen hade fått sjukdomen och diagnosen. Och jag har ju följt hans resa tack vare att jag promenerade förbi fler gånger och det blev en fika och det blev en lunch och det har blivit möjlighet att sitta ner och både lära känna utvecklingen av sjukdomen i sig men också hur man kan förhålla sig till den.
Alltså jag är livrädd för att ramla ner de här svarta luckorna och inte ta mig upp igen. Ja. Så jag tillåter mig inte att tänka de tankarna. Och det här med att jag är positiv och energifylld och så, ja. Det är ju någonting som jag har haft med mig innan jag blev sjuk.
Ja.
Jag tycker det är ganska charmfullt att ha självdistans.
Ja.
Och inte tycka synd om sig själv.
Ja.
Och det är 2 bra egenskaper. När man sitter fjättrad till rullstolen,
ja,
så är det bra egenskaper att ha med sig.
Du, sedan så har du ju, det här är ju en keps. Du har en annan blå keps.
Ja, matchkepsen.
Matchkepsen.
Det här är träningskepsen.
Det här är träningskepsen, har du fattat. För matchkepsen brukar få åka med på, ja, på bortaresor.
Ja, och även en del hemmamatcher som inte jag kan åka på.
Ja, tänk vad det betyder idrotten också. Thomas vid hans älskade AIKs träning på Karlberg i det där fina tv-reportaget som du gjorde, Jens. Och du var ju också med på det evenemanget som Lasse pratade om med ALS-drabbade Peter Bengtsson som initiativtagare.
Det man slås av är Peter med ALS, Thomas med ALS, deras positiva livssyn och deras sätt att göra det bästa av tillvaron och ta vara på tillvaron och göra någonting vettigt av den. Och det tycker jag ger alla oss som går och smågnäller i vår vardag perspektiv. Och det tycker jag är fint.
Sporthuset 373.
De är svenska mästare 2022. Slutsignalen har kommit. BK Häcken vinner guld.
Ja, Per Mattias Högmo, SM-guld på Häcken, det första, vad känner du?
Ja, de här spelarna, de slutar aldrig att imponera mig. Vilken match, vilket statement.
Vad känner du att ni vann det här SM-guldet? När började du tro på det? Ja, nu sprutas det champagne här.
Ja, jag tror inte på någonting för ting är avgjort. Men det har sett otroligt bra ut länge nu. Vi har bara växt och växt och växt. En mental styrka och en spelstyrka som är enorm.
Ja, stort grattis BK Häcken, svenska mästare i fotboll för första gången efter att de har hållit på i 22 år i högsta serien. Det började väl i början av 80-talet, så blev de nu den 20:e klubben genom tiden att bli svenska mästare i fotboll och det första nya laget att bli mästare sedan Kalmar FF 2008. Och ja, Irma och Jens, vad var det som hände egentligen det här året? Jag menar, ni experter hade ju inte en aning om, nej, att det här skulle hända i år. De har varit ganska högt tippade många år, men inte just det här året. Nej. Och då händer det. Varför händer det i år?
Dels Per-Mathias Högmo, som såklart har en väldigt, väldigt stor anledning till att de vinner SM-guld. Dels nyförvärven, som har lyckats väldigt bra. Dels Jeremejeff, såklart. Men också när man läser en segerintervju med Aftonbladet, så tycker jag det är så fint när han nämner att jag känner inte att jag stoppas in i någon fack som i många andra klubbar, där jag behöver anpassa mig och forma mig efter så här gör vi i den här klubben. Utan till Häcken kommer man, man tror på sig själv, man visar mod och man får vara den man är. Och med det segerreceptet har de lyckats vinna SM-guld. Jag tycker man ser det i hur de spelar fotboll också.
Jag var ju inne på det, var det förra veckan eller när det nu var, just när idé slår plånbok. Mm. För det tycker jag att Häcken är ett tydligt exempel på. Och de startade ju redan förra året när de räddade upp kontraktet först och sen började bygget. Och det de gjorde var ju att sätta sig ner och titta på olika lag som de känner viss likhet med i tal om fotbollsfilosofi. Ajax bland annat, Manchester City bland annat, Bode Glimt bland annat. Och så sedan så ta impulser och influenser från de lagen för att sedan sätta ihop den idé som de ska arbeta efter. Och sen, och det må vara en sak, det kan ganska många klubbar göra. Jag är inte säker på att alla gör det, men att sen hålla fast vid det, det är det som är så imponerande. Det har inte varit att gå ner på en trebackslinje, det har inte varit att nej, men nu ska vi nog spela med två forwards i den här matchen eller något i den stilen, så de har gjort det de har utsatt sig för eller valt att göra från början och håller fast till det och utvecklat det.
Men just det, har hållit fast i, är inte det så himla mycket lättare i en klubb som inte har det här trycket ifrån tunga supportergrupperingar och ganska militanta supportergrupperingar emellanåt. Om vi tar till exempel AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö FF, IFK Göteborg. Det är något helt annat att behålla på tålamodet i BK Häcken eller till exempel Elfsborg för den delen. Och att det är det som också skiljer så mycket, för alla de här klubbarna vill ju såklart ha en filosofi. Även Malmö FF, vi har den här filosofin och så vips måste man ändra för det blir total panik bland supportrarna. Vad säger ni om det?
Verkligen. Alltså det ligger jättemycket i det. För Häcken har ju haft några små perioder under det här året också när de kanske har kryssat istället för att ha vunnit. Och medan många andra lag, exakt de lagen du nämner framförallt, när de har bytt sätt att spela, då har ju Häcken fortsatt. Exakt som du säger, de har fortsatt på exakt samma sätt. Och det är därför de till slut vinner mot Djurgården borta, de vinner mot AIK borta, de vinner mot Malmö. Och sen så vinner de 4-0 borta mot Göteborg när det väl gäller som mest.
Och då kan jag tycka att det blir ganska så bra lärpeng för de klubbar som du nämner där, Tommy, att se vad det egentligen är som leder till bra resultat. Vilket innebär att då kanske de kan bli lite starkare att nästa gång förstå att nej, det handlar om att stå emot det här trycket.
Kolla vad
utifrån.
BK Häcken gjorde.
Titta vad BK Häcken gjorde. Och jag tycker, titta vad Kalmar klarar av att göra och titta vad andra lag som överpresterar klarar av att göra. Och följ den linjen som vi väljer.
För jag tänker också på tränaren där, Per-Mathias Högmo. Jag kommer ihåg när han kom till Djurgården. Det var väl 9 år sedan någonting då han blev kallad Per-Messias Högmo. Han tog sig in då och fick ordning på ett lag som var rätt mycket i kris. Han har väl hans tränarkarriär inte alltid varit i topp, va? Men han var i förbundskapten i Norge och var ganska hårt kritiserad på slutet. Men det som är spännande tycker jag är också det här med att han har varit med och skrivit en handbok som heter Mental träning i fotboll och har väl också något, är det något forskningsprojekt eller vad han håller på med just nu? Det handlar väldigt mycket om det här med mental träning, va? Alltså det är de delarna.
Han gör en avhandling om ledarskap.
Okej. Okay.
Vilket gör ju då att han såklart har vänt ut och in på olika typer av ledarskap och vilka som fungerar allra bäst och försöker att leva därefter. Vilket gör att, och pratar med Samuel Gustafsson eller någon annan klok person i Häcken och låt dem beskriva Högmo, så beskriver de honom mer som en ledare än som en tränare. Och därför så tror jag det mer är för att få ut så mycket som möjligt av den totala gruppen, inte bara att jag ska vara inblandad i alla olika delar. Och jag tror ibland det där är en liten fälla för tränare, att man tror att det är antalet timmar som är det viktigaste istället för att komma ihåg kvaliteten och energin som du måste ha. Och jag tror det är det han klarar av att balansera, och jag tror det är det ledarskapet som skiljer honom från en hel del andra tränare.
Jag tycker att man ser det i, alltså, något som är så här tydligt för sättet han har lyckats med Häcken är när de är 10 man hemma mot Malmö. Och det är en kaotisk situation i eget straffområde med inte särskilt många minuter kvar. Där Samuel Gustafsson får en passning i defensivt straffområde. De tjongar inte iväg den. Utan Samuel Gustafsson tar emot bollen, han vänder upp och spelar lugnt därifrån, och Per-Mathias Högmo står och applåderar vid sidlinjen. Jag tror att alla andra tränare bara hade sagt, men skicka bollen, vi leder hemma mot Malmö med ett mål och vi är 10 pers. Inte Per-Mathias Högmo, han applåderar i den situationen.
Mod, kreativitet, professionalitet. Det är ledorden, och jag tycker det genomsyrar spelare och hela klubben. Och kan inte ni känna samma sak som jag nu när vi reser runt, oavsett om jag kommer till Degerfors och träffar Degerfors och Värnamo, eller om vi är på Tele2 Arena och möter Hammarby som möter Kalmar FF. Alla man pratar med säger, Häcken är värda det här.
Ja, ja, ja.
Jag vet inte tusan när det var ett lag som har, så att säga.
Men det beror också lite på att det inte finns den här rivaliteten.
Ja, definitivt. Eller?
Så kan det vara, men jag tror också sättet som Häcken uppfattas. Alltså man är ödmjuk som klubb. Vi har alla varit där på Bravida Arena och vet hur väl man mottas där.
Men vänta, om de vinner guld i rad.
Fyra
guld i rad, då blir det
andra. Och sättet de spelar fotboll på, inte minst.
Högt i tak i sporthuset.
Vilket fotbolls-VM ser ni mest fram emot?
Åh, det är jätteenkelt.
det är ett par som kommer nu.
Ja,
ett kommer väldigt snart.
Ja, jag ser fram emot damernas VM.
Trots att du har suttit klistrat på herr-VM såklart i alla VM.
Ja, ja. Nej, definitivt. Mm. Och det kanske inte är så konstigt heller. Med tanke på det herr-VM som stundar. Jag tycker att det är enkelt val att säga att dam-VM... Oh.
Ja, för problemet med herr-VM är ju flera saker. En sak som vi har diskuterat mycket i sporthuset apropå Qatar-VM, som ju kommer om, det är bara några veckor nu tills det är avspark. Det är ju mänskliga rättigheter och allt med det då. Där har ju vi ibland tryckt på så här, okej, varför var det inte mer tjafs om vinter-OS i Kina och så då, där det är kanske minst lika illa. Det har blivit en grej just med de här länderna just nu. Men det som vi får lägga till det också, det är ju sättet de fick VM på.
Mm. Men också att Sverige inte är med.
Ja, det alltså, är det, det är grej tre.
Om jag, ja. Nu låter jag helt ohuman.
Nej, men tre grejer.
Det är klart att allt är hemskt, som ni nämner. Men det är, och tiden där det spelas. Ja. Alltså, VM på vintern.
Det är ju perfekt november-december. Då har ingenting att göra. Sitter hemma och kollar på matcherna. Ja. Jämfört med sommaren, du kan vara ute på stranden och måste stressa hem och kolla.
Nej,
jag försöker vara djävulens advokat här nu.
Jag tänker så här att man skulle väl ha haft... koll på sig själv, hur mycket man brukar kolla på ett VM. Tror jag kommer att titta på herr-VM mer ur inspirationshänseende och liksom se vart går trenderna och vad är det, vilka lag är duktiga och varför är de duktiga och sådana saker. Men jag skulle gissa att jag kommer att se ungefär hälften så mycket VM-fotboll som jag brukar se en vanlig VM-sommar. Jag tror det kommer att bli betydligt mycket mindre, för det känns fel.
Mm. Jag såg alla matcher 4 VM i rad. 82-86, 90-94. Samtliga matcher.
Och då var det inte på tal om att se några repriser eller streama senare. Då satt du där bänkad på tablåtid när
jag
spelade.
Som ett tänt ljud.
Nej, det tror jag nog. Alltså, jag tror jag måste stämma in i den.
Du var också där någonstans, eller?
Ja, jag tror inte. Jag tror ärligt, alltså, så länge jag
kan vara stor
nog. Nej. Men det här kommer nog, som jag säger, det är bara, det pirrar inte i magen för det här mästerskapet för herrar.
Men det pirrar... inte minst för dig, Jens, för det som kommer sommaren 2023. För att då är du, om det inte händer något extraordinärt, med i matchen som en av tränarna i Australiens landslag. Och det som är så häftigt nu, att ni ska ju då... Jag har inte lyckats bena ut, jag har frågat sig 10 gånger, när är den här matchen? Och jag har fortfarande inte fått något datum. När möter Australien Sverige?
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Ja, men du vet ju hur bra jag är på datum. Men att i typ 11 november...
typ 11 november.
Ja, om det är fredag eller om det är lördag.
Du ska ju vara på tränarbänken då, bara så du vet.
Exakt, det är tanken att jag ska vara det.
Var går matchen?
Den går i Melbourne.
Bra.
12 november.
Så... 12, bra.
Ja, men jag vet heller inte om det är tidsskillnad, så det kanske är 11 för dig på plats.
Så kan det vara.
För den spelas väl mitt i natten, svensk tid för mig, ja, eller typ 5 på morgonen.
Det är alltså nästa helg från när den här podden kommer ut, ja. Nästa helg.
Mot Sverige, stämmer.
Mm. Och det är lite speciellt.
Ja, det känns väldigt speciellt. Och det var ganska intressant, för det var ju, VM-lottning var ju här förra veckan. Och då sitter jag ju med, i det fallet... lite hjärta i Sverige, med mycket hjärta i Australien, och lyssnar på svensk kommentering av lottdragningen, vilket var ju oerhört intressant eftersom Australiens grupp fick ju sina lag tidigare, eftersom de hamnade i grupp B och så sedan så hamnade Sverige, var väl i G eller något i den stilen, och höra då liksom när lotten drogs för Kanada.
Nu ska Australien få ett motståndarlag i sin grupp B.
Kanada.
Kanada in i Australiens grupp och vi pustar ut, inte sant?
Mm. Ja, det känns bra att de fick hamna där.
Och inte i Sveriges grupp.
Australien, vi fick Kanada som från pott B, näst svåraste, alltså svåraste motståndare som vi skulle stöta på där. Och då bara, usch, ja, vilken tur att vi slipper Kanada.
Drömlottning.
Ja, men precis så. Mm. Då tänkte jag så där, aha, okej, gulp. Så. Och så kommer då nästa runda så skulle vi få Costa Rica. Men då kunde vi inte få Costa Rica, för vi hade redan Kanada inne i våran grupp.
Just så, det finns det en sån här embargon.
Just att man inte får... Nordamerika, Nordcentralamerika får inte vara fler än ett lag i en grupp. Då. Så då flyttades Costa Rica och så fick vi Irland istället. Och då hade man svenska kommentatorerna va, vad skönt att slippa Sverige, Irland. För Sverige hade jätteproblem med Irland. Vann borta 1-0, 1-1 hemma. Så liksom jättesvårt att slå hål på. Och så sedan så var det då fjärde och det enklaste laget som vi skulle få i våran grupp då blev då Nigeria. Och då skulle vi egentligen haft Panama, Papua New Guinea eller något sånt där i någon kvalrunda där.
Men så de vi fick kunde det inte... först, Panama? Och
precis, ja. Men den flyttades också bort. Nej, men... Och så fick vi Nigeria. Och så bara, vad skönt att Sverige slipper Nigeria. Så det var liksom... Ja. Så man kan säga att det var inte drömlottning.
Fick ni dödens grupp?
Alltså det finns någon grupp som jag tycker är värre.
Inte två grupper som är
Englands grupp är rätt tuff, USA:s grupp
USA, Holland,
precis också. Är rätt tuff, men det var verkligen inte någon guldlottning om man uttrycker sig så. Och Sverige, jag vet inte vad du säger Irma, men den var väl ganska bra den lotten.
Ja, goda möjligheter att vinna gruppen. Definitivt kan slå Sydafrika, Italien och Argentina, så gruppen i sig är ju nästan en drömlottning. Det är positivt att de får spela i på samma plats. Ja, de behöver inte resa. Så matcherna spelas i Nya Zeeland och de behöver inte flänga omkring.
Ja, Nya Zeeland deras spelplats.
Ja, och vilket är perfekt. För jag tror det är 5 dagar mellan de första matcherna, så är det 3 dagar till den tredje. Och då är det perfekt att kunna vara på plats och lugn och ro. Däremot, Sveriges väg till en eventuell final är bland det tuffaste. Mm-hmm. I första matchen efter gruppen, Holland eller USA, eller Nederländerna eller USA.
Den som mest är troligt, i den gruppen.
Ja, mest troligt.
Mm-hmm. Ja, tvåan i den gruppen om Sverige blir etta.
Precis, och jag utgår från att det blir USA eller Nederländerna. Sen kan man få Spanien väldigt, väldigt tidigt också.
Spanien i kvartsfinal
i kvartsfinal redan. Och semifinal kommer bli tuff oavsett givetvis.
USA.
Ja. Eller...
Jag sitter med trädet framför mig.
Ja, det sitter
med
det.
De plockar på trädet.
Ja, ett ganska enkelt sätt då att göra när man ska se ett VM-träd är att man bara går på världsrankingen. Och så låter man världsrankingen styra. Och då kommer Sverige att stöta på USA i semifinal. Och så kommer de möta Australien i final. Det blir jättekul.
Men vadå, Sverige och Australien, de kan bara möta sin final, eller?
Japp.
Är det så?
Varsin sida. Ja.
Och det kommer ju, jag önskar Jens, men jag har väldigt svårt att se att det skulle,
nej, för, det skulle ske. Bra, för det tänkte jag komma till innan Jens får göra sin lite partsinlaga eftersom han är en av tränarna. Hur recenserar du den australiensiska landslagsfotbollen? Du var ju också på plats
i
när de spelade nu OS.
De som Jens och jag känner till från damallsvenskan tycker jag är intressanta. Jag tycker vi får se forwardsbiten. Om Kerr skulle kunna vara i någon superform så är det ju såklart en otrolig tillgång. Men hon har sett lite seg ut. det är kanske lite hårt att säga, men hon har sett lite tung ut tycker jag. Så det finns spets, men jag tycker att bredden är långt ifrån Sveriges bredd. Och jag tycker att tvåa i gruppen skulle vara superbra.
Och de är ju Sverige alltså rankad, du sa ju det igen, Sverige rankad tvåa i världen.
Ja.
Tvåa i världen.
Ja.
Trots den utveckling som sker i världsfotbollen, det är rätt fascinerande.
Ja, det är oerhört imponerande.
Var det Australien?
13.
Okej.
Okay. Ja. Så... ja, men jag tycker Irmas beskrivning stämmer rätt bra. Jag tycker vi har en starkare offensiv än en defensiv.
Ledd av Sam Kerr,
men vi har Caitlin Ford i Arsenal som är i strålande form, och det finns ytterligare spelare där som är kan avgöra viktiga VM-matcher. Sverige har ju gått otroligt bra på sistone, och en seger mot Sverige hade varit det bästa sättet att bygga ytterligare självförtroende. De är jobbiga med sina fasta situationer, ja, när säkert sett. Väldigt. Där kommer det att bli en avgörande del hur vi klarar av att hantera den delen.
Och såg någon lista här från UEFA att 8 utav de 10 dyraste transfers som har gjort den internationella fotbollen på damsidan under den senaste, jag tror det är 12 månaders perioden, är svenska spelare. Alltså är 8 av de 10, trots att det sker ett ekonomiskt genombrott på något sätt med storklubbar runt om i Europa. Vad ska man göra för analys utav det, Irma, när det gäller läget just nu för svensk damfotboll också framåt?
Jag brinner ju för att vårt landslag ska bli bättre, alltså hålla. Jag är inte lika besatt av att damallsvenskan behöver vara bäst. För jag tycker att det är ett väldigt positivt betyg att det är flera andra ligor som går om de damallsvenska lagen. Så här kommer det väl bli logiskt att Sveriges damlandslag, om det fortsätter så här, att vi får fram så här duktiga spelare, så kommer Sveriges landslag fortsätta utvecklas hela tiden. Men vår liga tror jag kommer bli sämre och sämre och sämre. Mm. Det här är vår roll nu. Vår roll är inte att vara ute i Champions League och som på Umeås tid till exempel, utan vår roll är att få fram de här framgångsrika spelarna. De kan ta första steget i damallsvenskan, och sen är de, för vi ser ju det, att många spelar i damallsvenskan, och sen är de redo för de största klubbarna ute i Europa. Det är väl ett jättebra betyg till vår serie. Men jag flaggar för något viktigt som jag inte tycker att alla spelare lyckades med till Sveriges förra mästerskap, att få speltid i den klubben de går till. Och det är jag fortfarande lite orolig för VM. För det är många spelare som inte är ordinarie i sin klubb som går ut. Och där är mitt orosmål för mästerskapet som följer.
Helt klart är ju att det börjar, när du träffar på en agent ute i svängen, så är nästan alla väldigt nyfikna av att gå in på dammarknaden. För det börjar helt plötsligt bli summor där också som gör det intressant och lukrativt att vara en del av det hela. Och det kommer ju bara att driva upp priserna ytterligare.
Egentligen tycker jag att det bara är Rolf och Hanna Glas i Sveriges trupp som tillhör några av världens bästa. Lina Hurtig är jättebra, Stina Blackstenius är jättebra, Kosvara Slan är jättebra.
Magdalena?
Hon är liksom kapten i Chelsea självklart,
ja.
Men det finns flera andra mittbackar som jag tycker håller en högre nivå ute i världen. Men däremot så tror jag att man ska ju inte underskatta historien, alltså vilken tid det tar att bygga upp det vi har byggt upp i Sverige. Det kommer inte ske över en natt i Italien liksom, utan jag tror att vi ett ganska bra tag framöver kommer vara en av de främsta även där.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Vi avslutar med en fråga ifrån en lyssnare som han försöker igen, skriver han, Pontus Jörgensen. Det handlar om korta hörnor. Jag har en vän som heter Sören Blomgren. Han ringer mig ibland och säger jag älskar korta hörnor, och sen lägger han på. Nej, inte riktigt. Min bild är att det mer eller mindre aldrig fungerar, säger Pontus. Jag tror inte han är ensam utav den bilden. Det har ju varit liksom det många säger. Åh nej, en kort hörna. Varför envisas då lag med att spela kort? Varför inte använda hörnor på ett bättre sätt som Grekland gjorde till exempel när de vann EM 2004? Det hade varit kul att höra er säga något om detta, spekulera, och Jens kanske har någon statistik. Har du det eller?
Ja, det har han.
Det har jag. Ja, samtidigt som Irma, du kan gärna börja med och berätta någonting om du vill.
Ja.
Så ska jag bara slå ut en sak här. Alltså räkna ut en sak med en kalkylator.
Ja, och det gäller det här eller?
Det gäller det.
Ja. Ja, för jag minns att Jens och Jonas pratade om det här i Utredarna förra året. Men
det är ett program på Discovery.
Det är ju, hur många gånger slås det inte in en lång hörna som inte blir mål? inte så många reagerar. Mm. Bra, så här, ni slog in den, du var nära. Men det är så himla många långa hörner som inte blir mål. Mm. Och sen så tar vi en kort hörna som inte blir mål. Hur reagerar människor då?
Men vad gör ni? Vad är det där för? Slå in bollen bara! Slå in bollen! Håll inte på att dutta där ute! Eller?
Exakt så. Och det, jag tror det är det som gör att alltså, människor hakar upp sig på det. Att det blir så naket och avslöjande att man var aldrig ens nära när en kort hörna går åt helskotta. Men med långa hörner känns det alltid som att det är lite nära i alla fall.
Ja, precis.
Så här ligger det till om man tar den här allsvenska säsongen och så kollar vi alla hörner som har slagit. Så kan jag säga att det är 3% av alla direkta hörner som ger mål. 3% ger mål. Det vill säga att du behöver slå ungefär 33 hörner för att göra ett mål. Och så har vi då, ja men korta, hur många är det då? Det är faktiskt mindre. Det är lägre effektivitet. Det är 2,2%. Det vill säga att då behöver du slå 45 korta hörner för att göra det. Men med andra ord, det är inte jättestor skillnad mellan dem. Men man kan säga att den direkta hörnan är då mer effektiv.
Men det är bara på ett år i allsvenskan.
Alltså, det är på ett år i allsvenskan.
Vi kan täcka oss 10 år. Fler ligor, jag vet inte om vi skulle få samma resultat. Det vet vi kanske inte då.
Nej, det vet vi inte. Men jag tror att vi skulle kanske få någonting. Men om vi säger så här att vi tar Djurgården och Elfsborg och så pratar vi bara om dem. Då kan jag säga att de har varit deras korta hörnor har gett jättebra.
Så Djurgården och Elfsborg, de ska inte skrika som jag gjorde nyss.
De ska inte skrika. För där har de korta hörnorna varit ett vinnande koncept. Sen finns det de som absolut inte ska spela korta hörnor.
Visa Varberg typ.
Ja, det finns de som, ta AIK också. Ja. De spelar inga korta hörnor. Där är liksom Sebastian Larssons fot så pass bra eller vad man nu bedömer. Så den leveransen in det där inne vi ska vara bra.
Så men, kan landa in i rätt mycket vad man har för typ av lag och spelare då?
Ja, och så skulle jag vilja säga så här att jag skulle ändå företräda linjen att spela korta hörner emellanåt. Av anledningen att om du lyckas locka ut två försvarsspelare när du från centralt straffområde, ja men då när du vispar in den direkta hörnan så har du färre försvarsspelare där inne. Och spelar du aldrig kort så kommer du aldrig lyckas locka ut några. Korta hörner ger bättre lyckade resultat på långa hörner. Och därför så tycker jag att man ska blanda och 85-15 är väl en vettig mix.
Mm. Det är lite som frisparksvarianten som vi pratade om med Alexander Axén som var gäst i avsnitt 369, programmet som heter Juninho Axén, därför att han tog ut Juninho som tidernas främsta frisparksskytt. Det är många som hörde av sig förresten kring det avsnittet, jag vill sticka in det här. Väldigt många tyckte att Axén missade ett namn. Och nu minns ju inte ni exakt det avsnittet, men fundera kring vilken frisparksskytt det skulle kunna vara.
Ofta är det ju inte lagets bästa spelare som är bäst på frisparkar. Ta Zlatan till exempel, som så många gånger har tagit frisparkar, men det var flera andra i alla hans klubbar han har varit i som gjorde mål på mycket högre procent av frisparkarna. Men ofta är det ju den stora stjärnan som tar dem. Men sällan är han eller hon egentligen bäst.
Jag vet vilken som är min favorit frispark, för den har jag lyft fram i sändning en gång. Men om du tänker frisparkskyttare som jag har för mig att han glömde, så var det nog både två vänsterfötter, både Messi och Maradona.
Messi var med faktiskt.
Messi var med.
Men inte Maradona.
Beckham är min favorit.
Det finns en vänsterfot till som inte var med. Lazio.
Sinisa Mihajlovic. Ja, han var ju fenomenal.
Såklart.
Men vill ni höra min favorit frispark?
Ja, vi lever för
det. Här är alltså på Premier League-tiden när jag jobbade med Premier League. Och Cristiano Ronaldo gör ett frisparksmål borta mot Portsmouth.
Ja.
Och jag säger, gick igenom den i detalj och diskerade den. För jag säger, det här är den perfekta frismarken. För han skjuter högerläge för skytt liksom. Och klart, kan du skjuta över muren så har du en möjlighet att skjuta i det öppna hörnet, det vill säga där målvakten kommer att ha längre väg för att nå bollen. Och han skjuter så jäkla, förlåt, hårt, men får ändå dyk.
Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! David James stood like a statue And already United are two up, both from Cristiano Ronaldo.
Well, you look at David James, you hold your hands up and you say, unstoppable. Unstoppable.
YouTube är det här är Manchester United-tröjan. YouTube är det här till, för när ni ser den här frisparken, hur han skjuter den, Portsmouth borta, Cristiano Ronaldo free kick, kommer ni få fram det, då ser man på honom själv efteråt att det här var det perfekta. Det här är det perfekta. Han liksom, man kan se, du vet, ett lag som gör mål på en hörnvariant eller något sånt där. Hela laget blir glada. En frisparksskytt som lyckas med det perfekta. Du ser det på honom. Och det är så jäkla läckert.
Han är väl bäst på exakt de frisparkarna också. Alltså över muren. Alltså som han får frisparkar och dyka. Det är inte många som kan på det viset.
Stenhårt i krysset.
Nu när vi ändå är inne på engelsk fotboll då.
United.
Du fick säga det själv. Din analys av Premier League så här långt med ditt favoritlag Manchester United och med allt annat, vad säger du?
Ja, Liverpool är ju den stora floppen. Mm. Det är ganska skönt att inte...
Att de tar över den på skolan.
Ja, faktiskt. Arteta och Arsenal imponerar på mig.
Arteta som har gjort underverk då som tränare i Arsenal.
Verkligen. De som inte har sett den dokumentären. Off, med Arsenal, när man följer Arsenal och Arteta.
Är det redan från förra säsongen? Ja, när det hackade.
Exakt.
Det tog ett tag innan han fick skutan att vända.
Exakt. Och man ser hur han har spelargruppen hela tiden. Alltså de bara, han är konstig, han är jättekonstig. Så speciell person. Men så jäkla underbar.
Eftersom vi inte är en podd som bara namedroppar namn.
Ja,
det finns ju många sådana poddar. Så vill jag bara säga det, Mikael Arteta alltså.
Mm.
Och han kommer ju från din favoritstadiens.
San Sebastian.
Ja. Och han var ju assisterande tränare i Manchester City, va?
Guardiola.
Ja, innan han hamnade i Arsenal. Och har lyft ett lag som var lika mycket på dekis, va, som Manchester United.
Eller? Värre.
Värre.
Ja,
var värre än Manchester United.
Ja, det var det.
När han tog över dem och har lyft dem till att bli det bästa laget i Premier League. Vad är det han har gjort?
Han vill ju, likt, nu pratar vi idé versus plånbok igen, absolut att de skulle kunna spela ut bakifrån.
Ja.
Alltså det vill säga från målvakt, vi ska behärska att klara av att spela oss ut. Vi ska inte behöva spela på någon annans misstag eller något i den stilen. Vilket börjar hela vägen bakifrån.
Aldrig sjunga iväg.
Nej.
Aldrig. Mm. Och då kan man ju säga att de brändes ju några gånger. Alltså det gick, det
de
var
hade
ju
inte
liksom,
direkt materialet
så måste
för det
vara.
Alltid.
Precis. Mm. Och det här är likt det Rydström har gjort i Kalmar. Så egentligen liksom ta ett lag som var rätt så ängsligt och egentligen inte kanske hade spelarna för att göra det. Successivt byt ut de spelare du behöver byta ut, men framförallt var konsekvent i det du gör. Och de gick på nit, de gick på nit. Och det är ett jäkla modig väg att gå och häftigt att de har hittat så pass rätt så här långt.
Där Ödegård är kapten också. Det är rätt coolt, en så ung spelare. Ja. Är du kapten i det här laget, för du passar helt perfekt in i hur jag vill spela.
Ja. Och i övrigt då?
United.
Ja, om vi tittar på Manchester United då.
Ja. Men det beror ju på så här, vad kommer man in med för förväntningar?
Mm.
Hade någon sagt innan, ni kommer vara bättre än Liverpool? Ja, men gärna. Men det är ju för att de är skitdåliga. Och vi,
ja, för Liverpool är alltså på nionde plats, ja. United femma, som du säger. Just nu när vi har spelat ungefär en tredjedel.
De har sett okej ut ibland och sett jättedåliga ut vissa matcher. Men jag tror på det här laget, jag tror på tränarvalet. Ja, lite ljus känner jag ändå för United.
Men om plånbok ska vinna, apropå idé kontra plånbok, då är det fortfarande Manchester City. Om det blir plånbok till
slut.
Och
de kan mycket väl vinna. Mm. Alltså, de ser också väldigt, väldigt bra ut.
Så den säsongstart som Erling Braut Haaland har bjudit på har ju sagt att okej, City var bra sedan tidigare. Nu har de dessutom frontforward som levererar mål i parti och minut. Alltså det är klart att i slutändan så kommer de att vinna.
Det skulle United behöva.
Och så här då, ska vi bjuda Irma på supportlåten idag? Eller?
Det kan vi göra. Mm. Det har varit mycket United från hennes sida. Jag får känna att hon inte vill släppa in någonting annat än en ny.
Vi hade väl, när vi hade det här stora svepet om supportsäsongen, så hade vi väl deras
Glory, Glory. Ja, det hade ni.
Ja, finns det någon annan godbit vi kan avsluta
jag
med?
Jag tänker att vi kan köra lite svenskt. Anthony Langa. Rhythm is a dancer, Anthony Langa. You won't stop him if you dare. Came from Scandinavia, he's United saver. Scoring goals from everywhere. Oh, it's a Langa. Oh.
Tack för den här veckan, vi hörs nästa.
Där bjöd jag på mig själv, jag hatar att sjunga.
Nej, jättebra.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.